God morgon, god morgon, god morgon. Idag har vi en mulen lördag morgon. Men det är den 17 maj, va? Norges nationaldag. Jag måste säga att det är inget fel på Sverige och svenska nationalsången, men jag älskar detta landet som det stiger fram. Det är i alla fall en vacker nationalsång. Jag heter Lasse Lundberg. Det här är Föreningen Musik och Media. Vi sänder på lördagmorgnarna mellan 9 och 12 och så vidare. Sen även lördagen mellan 18 och 19. Men kväll kommer Ingmar Lindqvist hit och spela musik. Och sen på söndag mellan 9 och 11. Jag vet inte om jag har hört den här låten förut, alltså. David Ruffin, Walk Away From Love. Därför kände jag mig lite osäker i början. Jag visste liksom inte hur den skulle börja så där. Men jag vet i alla fall att det här var en av låtarna från 1976. Jag kollade lite på olika låtar därifrån. Det var en hel del bra musik. Det var, alltså, discon höll ju precis på att komma igång då på något sätt. Det hade väl börjat lite försiktigt men inte riktigt blommat ut. Det var lite så här början till diskotoner kanske i den där låten. I dagens program i alla fall så ska jag väl återupprepa en intervju från förra veckan med Gagarin. Det var väldigt intressanta samtal där, lite om övervakningssamhället och så vidare. Och vi ska väl höra mer från Gagarin senare i sändningen också. Och så får vi se om man får tag i Ingmar Lindqvist som kanske kan berätta om vad som händer i sändningen ikväll mellan 18 och 19 också. Och så imorgon så är ju Thomas här med morgonkoppen. På grund av en teknisk mankemang så blev det ingen sändning förra veckan. Förra söndagen alltså. Men så det är mycket som händer här. Föreningen Musik och Media, vi ansvarig utgivare är föreningen också. Och vill man ha mer information kan man ju till exempel gå till min hemsida radiolars.com. Där finns också länk till bland annat FMM och även till Ingmars hemsida. Vi alla har varsin hemsida. Det är liksom det så är från och med nu. Man gör allting först och främst på hemsidan. God morgon, Lasse Lundberg heter jag, Föreningen Musik och Media. Vi sänder lördagarna 9-12 och sen 18-19 och söndagar 9-11. Så det här var musik och snart ska vi prata media. Jag har Gagarin med på telefonledningen här. Vi ska se, jag ska koppla in honom om några sekunder. Jag ska bara säga att vi diskuterade förra veckan i sändningen mellan 18 och 19 en hel del om FRAs övervakning och globalisering eller möjliga grejer. Det finns en hel del sådana saker som hänger ihop. Det är det som händer i världen nu, att mer och mer och mer och mer så hänger ihop. Förut så kunde man liksom dela upp saker på nationer och på olika musik och så vidare. På stormedia och på någon liten stencilapparat. Men nu kan man här sitta och göra radioprogram som alla på hela jorden kan lyssna till lika lätt som de kan lyssna till BBC eller Sveriges Radio. Och man kan göra videoklipp och lägga ut som då ligger bredvid alla tv-kanaler. Och man kan skriva bloggar och tyckare som jämförs med alla ledarartiklar. Och man kan göra egna nyheter. Och dessutom så sker vår handel mer och mer över jorden. Så att mer och mer så glider de här olika frågorna ihop. Och vad jag tycker jag har märkt, jag har alltid följt politisk utveckling, är att det blir viktigare och viktigare att försöka se saker i ett sammanhang och kunna ha en korskopplingar och förstå både lite historia och lite politik och lite kultur och lite psykologi och lite genetik och lite allting, för att det blir viktigare och viktigare. Jag tror det är det som är en av de viktiga sakerna, man ska kunna förstå vart vårt värld är på väg eftersom fler och fler saker flyter ihop. Cat Stevens, alltså förstås gamla Morning Has Broken från 1972. God morgon, det här är Förening Musik och Media. Jag heter Lasse Lundberg och finns här på lördagmorgnarna mellan 9 och 12. Och vi talade innan dess med Gagarin och en hel del av de här grundläggande långsiktiga frågorna om Människans vandring. Min flickvän och jag, vi var på Naturhistoriska museet för en vecka sedan och tittade på utställningen som visar inte bara hur jorden har bildats geologiskt utan även hur livet har byggts upp och sen hur människan kom in i bilden där på slutet. Och jag hörde nu att om jorden är en timme gammal så när var det människan började liksom vandra runt? Ja, det var väl 23:58 eller jag kommer inte ihåg. Ungefär 5:12 då. Och den här industrialismen, när var det? Ja, det var väl någon, jag vet inte, någon minut i eller 30 sekunder i 12 eller någonting i den stilen. Och det påminner alltid mig om hur högt vi balanserar på vår slaka lina med all teknik, som i och för sig är bra, men oprövad i ett längre perspektiv, och vi utvecklas ju så snabbt tekniskt. Och det gör ju att jag känner alltid en väldig respekt för alla de folk som lever kvar som jägare och samlare, för att det sättet att överleva har ju fungerat under så ofantligt mycket längre tid än vårat sätt att leva. Men jag skulle inte lämna den här västerländska bekvämligheten, jag skulle inte klara mig, men jag skulle vilja kunna, och framförallt så kan ju faktiskt vår civilisation kollapsa. Och det kan ju alltså bli de här jägare samlarna som överlever, och därför hoppas jag att inte globaliseringen ska suga upp alla människor på jorden. Det vore lite synd. På den här utställningen, den, ja, nu kommer jag inte ihåg, den heter väl Journey of Man om jag minns rätt. Där kan man då se form av släktträd med alla olika apor och hur någonting utvecklades till Homo erectus som är vi då. Och det är ganska intressant. Man tittar på en massa bilder av olika apor och det finns olika människosorter, och det är svårt att se någon exakt. Det är en glidande skala när man övergår från apa till människa. Det är svårt att se det sammanhanget exakt. Och man kan ju undra vad som hände eller hur de var, alla de arter på det här släktträdet som inte överlevde. Det första man tänker på är neandertalarna, som vi väl vet mest om och som var någon av de närmaste. Nu kommer jag inte ihåg om det var den som var närmast eller om det finns någon annan. Neandertalarna fanns ju här i Europa och förmodligen levde vi sida med dem under minst en tusentals år. Men det finns en del forskning kvar att göra. Helt säkert kan man inte vara. Men det var någon som ställde en sån här filosofisk fråga. Vad hade hänt om neandertalarna hade överlevt än idag? Och hur hade det förändrat vår syn på oss själva och så vidare? Och just miljöfrågan som nu är så stor. Och visst har då klimatet förändrats många gånger och fortsätter att förändras många gånger, utan att vi kan något åt det. Och visst har många av våra förfäder dött ut i olika stämmar på grund av miljöförändringar. Och visst har också vissa människostammar här och där orsakat sin egen död genom att förändra sin miljö. Påsken då man såg ner alla träd. Och även i Syd- och Mellanamerika har man hittat spår av civilisationer. Där kanske man inte vet om hur många som dog ut, men man vet i alla fall att och minst när man var tvungna att lägga ner sin civilisation och ge sig ut och vandra igen. Så visst kan vi bidra till våra egna miljöproblem utan vidare. Och vad som händer just nu är att världshaven stiger och kommer så göra ödelägga till exempel stora delar av Indien. Där finns, och Bangladesh, där finns stora ytor som är strax ovanför havsnivå. Och dessutom hundratals miljoner människor. Så miljöflykting, det namnet har väl börjat bli, det är väl så gott som etablerat för det här laget antar jag. Men det är för några år sedan, kom jag ihåg när jag första gången hörde det ordet, och för några år sedan tänkte jag, jaha, det var ett helt nytt ord som inte fanns i min vokabulär, men som nu mer och mer kommer bli en verklighet. Och framtidens krig då kanske blir över mat och inte över ideologi och över heder, möjligen. Och det senaste som har hänt i världsutvecklingen är de stigande matpriserna, priserna på baslivsmedel. Och många i den fattiga världen lever, de kanske ägnar eller lägger 80% av sina inkomster på mat. Och där märks någonting sånt där väldigt dramatiskt. Och då kan man också ställa sig frågan, jag har sån respekt för de här kulturerna som har överlevt så ofantligt mycket längre än vi har, och jag undrar ibland över varför vi ska resa ner till Afrika och lära dem hur de ska leva. Jag tycker det där är någon form av översitteri inställning. Och jag hörde Per Schlingman, heter väl Moderaternas, är han partisekreterare eller vad är han för något nu, med någon av Moderaternas högsta höns där. Det var på TV24 igår, tror jag. Jag vet inte om det var en direktsändning, men det var någon konferens som Alliansen hade om i gamla riksdagshuset om sin miljöpolitik, eftersom de har tagit över regeringsmakten här sedan några år och tar över allt som heter u-hjälp för och miljö. Och då, jag kommer inte ihåg i orden föll, så jag skulle kanske ha spelat in det eller skrivit upp, men han sa något, hans andemening uppfattade jag honom, Per Schlingman, moderat, att ja, men vi som är så bra här i Sverige, vi ska minsann ta ansvar, inte bara för de som lever utanförskap i Sverige, utan de som lever utanförskap i hela världen ska vi åka ut och liksom fixa till deras liv ungefär, för vi vet ju bäst. Han uttryckte det inte så, det var jag som kanske vinklade en aning, va? Men det var den andemening, det var det jag hörde mellan raderna där. Och förutom att det är en form av, vad ska vi kalla det, storsvensk, eller en form av inställning att vi har lösningen på alla jordens problem och vet bättre än alla andra, att vår civilisation då står högre än de andra, och det där kan jag aldrig köpa. Jag älskar vår västerländska civilisation och den är värd att försvara. Och den är verkligen värd att försvara, men den måste försvaras även av sådana som Per Schlingman. Men det verkar också finnas en form av total omedvetenhet om människans utveckling i det längre perspektivet, och att man inte är mindre värd för att man inte har en videospelare hemma. Och så återigen, folk har överlevt med andra sätt att leva. Jag tänker på jägare och samlare i första hand. Och när vi tar jordbruket, det är ju så nytt som 10 000 år. Och det var inte så att alla blev jordbrukare då, utan några få. Och sen spred det sig. Jag menar, européerna, första européerna var inte jordbrukare, utan det kom ju senare ifrån Mellanöstern. Och för det första vet vi alltså inte om vårt recept kommer att hålla. Och för andra så är det, då är en fråga varför vi ska åka ner och förändra andra människors liv. Och det är någon form av okunskap, okänslighet inför olika kulturer som är lite skrämmande. Och en sak jag tänkte på när jag såg den här utställningen Journey of Man, ja, det var ju det här med det var ju givetvis Darwin. För jag menar, Darwins teorier är ju jättebra, tror jag, för att förklara döden, varför vissa dör ut. Men jag undrar liksom om Darwins teorier är så bra på att förklara livet. För jag är övertygad om att det finns faktiskt någon form av helt oplanerad kraft långt ovanför Alliansen och Per Schlingman och det världsliga, nämligen. Det måste finnas någon form av Gud. Det finns någon form av livskraft som inte går att förklara med inget fel på vetenskapen, den förklarar mycket och ger i alla fall mig ett sammanhang, men den är inte allt alltså. Me and Mrs. Jones. Billy Paul. Inte bara Mrs. Jones, utan Me and Mrs. Jones från 1972. Det här är Föreningen Musik och Media. Jag heter Lasse Lundberg, det är nu den 17 maj och klockan är 10. En minut över nästan, och vi har en mulen dag här utanför fönstret i södra Storstockholm. En annan sak på utställningen som jag och min flickvän såg var ju att, aha, vi ska ju se, det bara spela igen, men det får ni gärna göra. Det var ju att det här med livet, det är alltså, finns på många ställen, vad säger, många former på jorden. Det är ju inte bara människor, det är ju inte bara däggdjur, det är ju inte bara reptiler, och det är ju inte bara amöbor, höll jag på att säga, och bakterier och allt vad det heter. Men det är ett enda grundliv som har gett allt liv. Så mycket man kommer fram till. Det är alltså inte så att det har varit parallella uppstånd så här, att några blir metamaskar och några blev antiloper och så här, och några blev generaldirektör, utan det är liksom ett enda liv har det visat sig, som har utvecklat sig. Helt fantastiskt, vilken fantastisk livskraft då. Och hur det upprepas och hur det är födelse och död och födelse och död. Och jag har ibland undrat, kan man utsträcka det även till själva jorden vi går på? För på den här utställningen så visades också recycling. Det är nämligen så här att de stora kontinenterna, våra vi sitter på en då, som rör sig över jorden. Jag menar, Sverige har varit nere i södra, vad heter det, i närheten av Sydpolen. Och England har varit ungefär mitt på Sydpolen en gång i tiden. Och så har vi flyttat oss norr upp hit. Och de här kontinenterna som rör sig över jorden då trycker mot varandra. Och det blir jordbävningar och trycks upp så att det blir berg. Men ibland så är det liksom en kontinent som åker upp ovanpå den andra. Och den här andra då dras ner i underjorden och bränns upp, malt sönder eller bränns. Kommer upp som lava kanske i en vulkan någonstans. Som magma och stelnar sedan till ny sten. Så att även jorden vi går på förändras. Och jag börjar mer och mer luta åt den historiesynen. Att det inte är som en enda rak linje med livet. Utan det är nog egentligen frågan om cirklar, så många naturfolk ser på saken, att det upprepar sig fler och fler gånger. Vad hände före The Big Bang? Ja, det vet vi inte, men det kanske var så att allting exploderar bara då till slut, och så blev det en Big Bang, och så börjar på nytt, inte vet jag, men jag tror nog på en form av upprepning, och det är nog ett bättre sätt att förstå både kultur och historia. Den som inte lär av historien är dömd att återuppleva den. Och så vidare. Billy Paul med Mrs. Jones på FMM, Förening Musik och Media. Och man kan även kolla in hemsidan då om man vill ha mer information. Det är www.radiolars.com. Alltså radiolars.com. Och det var en annan intressant sak som dels man kommer att tänka på utställningen, men också ett intressant tv-program om utrotning som jag ska berätta om efter den här låten. Riding on the city of New York. I'll be gone 500 miles when the day is done. Ja, visst är den härlig den här låten alltså. Arlo Guthrie, City of New Orleans på FMM. Och det hördes på 95,3 MHz i Stockholm och på internet. Om man går till radiolars.com så finns det en länk där. Jo, det var ju så här att jag satt och tittade på Kunskapskanalen från SVT. Och där visade man ett engelskt program, var det väl, som ingår i en serie om rasismens historia. Och det var andra delen. Och ja, det var inte bara rasism man pratade om specifikt, utan man tog upp det här med hur vissa missionärer, men inte bara missionärer utan även en del av våra västerländska nära bröder här i England, i Tyskland och i Sverige förmodligen, hade liksom samma idé som jag nu tillskrev Per Schlingmann, Moderaternas, vad nu är, partisekreterare här nyligen. Att vi ska ut och rädda världen och vi ska ordna upp det för de där stackarna som är lägre än oss. Och vi ska komma och berätta, för vi vet ju bäst. Och vårt samhälle är ju egentligen bäst. Och de idéerna är inte nya. Redan på slutet av 1700-talet och början på 1800-talet fanns det sådana idéer. Och det här med globalisering, den tanken är inte heller ny. Utan man berättade i det här programmet som kanske var vinklat på sitt sätt. Man kan ju skriva historier på olika sätt, men enligt det här programmet så var mycket av Englands kontroll över Indien på den tiden kanske lite märkligt, för att då inrättade man, hade man sin egen vicekung där, hur det var. Man skulle börja med handel. Indierna som bodde där skulle börja sälja sina saker till Europa. Sina jordbruksprodukter. Och det gick inte alltid så bra. Tillgång och efterfrågan, ni vet. Och det gick dåligt och det uppstod massvält i Indien. Och enligt det här programmet så var det till viss del en följd av den här, ska vi kalla det för, tidiga globaliseringspolitiken. Och samtidigt då som man festade vid hovet, så i Indien alltså, det engelska dömet där. Så svalt folk i massor. Och programmet tog även upp kolonialismen i Afrika, hur det ibland skedde massutrotning av urinvånare. Och även i Tasmanien då, strax söder om Australien, ingår väl Australien, hur man utrotade en hel folkstam på ungefär 5000 personer. Nej, siffror kan inte jag. De hade levt isolerade 5000 år, det var så det var. Aboriginerna på Australien, vi pratade om folkvandringen nyss här med Gagarin. Aboriginerna i Australien lär var en av de första människovandringarna vi vet om, som lämnade Afrika och begav sig till Australien. Det lär var en av de tidiga utvandringarna. Men vad som skedde i Tasmanien var väl inte, det var till viss del att nybyggare slog ihjäl aboriginer. Och till viss del att man försökte där man insåg det från myndigheternas sida, försökte man stoppa det till viss del, och försökte instifta något nytt liv, årens liv, och flytta dem och stöka, hålla på. Och om det var en kulturokänslighet eller någon form av översitteri och tro på att den västerländska europeiska kulturen är liksom bäst överallt för alla, jag vet inte vad det var, men det ledde alltså till att en hel stam dog ut. Nu finns det aboriginer kvar fortfarande idag, men då på själva Australien. Det gällde alltså Tasmanien. Och man tog även upp en tysk koloni i Afrika där man, det var på i Sydafrika, Afrikas sydspets, där man faktiskt utrotade afrikaner i massor. Och det här programmet var också intressant, för att jag fick lära mig en sak här med ett möte med ett par intressanta personer bara för några dagar sedan, att förintelsen som vi alla känner till, den uppstod, det fanns en lång historia hur den uppstod, nämligen att det började med att föräldrar som fick barn som hade handikapp hade möjlighet att lämna ifrån sig de barnen, men även att i Tyskland innan andra världskriget och innan nazismen hade så att säga kommit upp i fullt varv, så hade man alltså utrotningsprogram för barn, för handikappade. Och det kände man ju till, men inte att det var liksom lite grann så det började på något sätt, att man hade den kapaciteten uppe. Det här engelska programmet tog också samma sak. För menar, man undrar ju då, hur kunde förintelsen ske? Det är bara så ofattbart att begripa hur det kunde inträffa, vad det var för mekanismer. Men att det började alltså med att utrota handikappade barn. Och även handikappade vuxna. Och det här med gaskamrar och så vidare. Man visade bilder ifrån samma sak. Och då var det inte alltså Dacha och Belsen och Auschwitz, utan det här var så innan dess, som man på institutioner för mentalt och fysiskt handikappade hade rum. De visade ganska hemska bilder inifrån ett helt rent och sterilt rum som såg ut som en duschkammare ungefär, där man alltså hade duschar i taket för gas, att ha ihjäl handikappade. Och när väl föräldrar hade på något sätt vant sig att de kunde lämna ifrån sig sina barn då tidigare, så på något sätt rullade det på vidare, att man även kunde ha ihjäl andra oönskade, som det heter. Snacka om utanförskap. Och så gick det vidare med homosexuella, zigenare, judar. Men enligt det engelska programmet hade det alltså förekommit till exempel i Afrika tidigare. Och det var definitivt inte bara någonting som kan tillskrivas tredje riket, utan det fanns sådana strömningar, ja, det första man tänker på är makarna Myrdal i och för sig kanske. Inte alls att de skulle vilja gå så långt eller hade så allvarliga idéer för sig, det tillskriver de inte. Men tänk väl först på tvångssteriliseringar och så vidare. Men att det här alltså var en strömning som fanns i Europa, hoppa. Och jag dömer inte den heller, för att det är alldeles för lätt, och det är alldeles för, hela den här debatten är så simplistisk. Men vad som är viktigt att komma ihåg, att det här var inte en isolerad grupp. Det var alltså inte så att en Hitler plötsligt bara pang kunde dra igång någonting helt sånt här. Utan det här var tankar som fanns djupare och går längre i vårt europeiska kulturarv. Ja, men även i England och i Norden och i Tyskland och så vidare. Så att det är viktigt att komma ihåg och se de här större sammanhangen. För det blir lite bekvämt annars att liksom bara skylla på, ja, det var ju den där Hitler som gjorde ungefär så. Men man bör se de här längre perspektiven. Även i Amerika fanns det rörelser för rasrenhet och så vidare. Det är viktigt att se och förstå de sakerna. Men vi vill gärna blunda för det. Och ja, det första vi blundar ifrån, jag pratade nyss om att under mellankrigstiden i Tyskland så kunde föräldrar lämna sina handikappade barn och som sen då avrättades på institutioner. Idag har vi faktiskt aborter. Det är faktiskt samma sak. Och nu slog du dövåra till, för det är någonting man inte får prata om och det är någonting som vi absolut inte vill se. Det handlar alltså om att vissa saker är så otrevliga att vi inte vet om dem, och ju närmare de är, desto mer kan vi blunda för dem och inte märka av dem. Men just begreppet oönskat och kallat barn för oönskat, det finns ingen skillnad på det och vad som sen sades i Tredje riket om olika folkgrupper och så vidare. Men det är klart, det är ingenting som sägs i stormedia. Det är ingenting som man vill veta om. Det är ingenting som man vill sopa under mattan. Men jag menar ändå att en del av det här tänkandet finns kvar. När vi pratar om att vi ska fixa u-hjälp och vi ska lära upp andra folk och vi ska fixa och stödja dem u-hjälp eller få mer med globalisering och åka ner och fixa. Det finns någonting av det här översitteriet och den här självgodheten i det där. Och jag är alltid väldigt mycket för ärlighet. Ärlighet vara längst. För om man nu tycker att man är bättre än andra, då bör man ju liksom fundera över det. Ja, då kan man ju faktiskt ärligt säga det. Och det ger ju ingen rätt att ha ihjäl andra. Men det kanske också då är en fundering över, ska vi verkligen göra alla andra samhällen precis som vårat svenska eller västeuropeiska samhälle? Det kanske är bättre då, jag vet inte, jag bara spekulerar, det kanske är bättre då att man lever mer separerade och utvecklar sig efter sin bästa förmåga. Låt hundra blommor blomma. Jag vet inte, jag ger inget svar här, men det är funderingar som det är tankeställare som jag har fått ju mer jag har lärt mig och funderat över livet. Ja, om du har åsikt om det här så kan du gärna ringa in och vara med i debatten. Nu sitter jag och letar efter någon låt man skulle kunna ta. Som skulle kunna... Get up and boogie. Nej, 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 det blir fel. Discoduck. Nej, 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 nej. Det vill vi inte ha. Gotta get into my life, möjligen. Ja, det kanske kan illustrera lite av det där, möjligen. Ja, vi kan ta Eagles, Take It to the Limit, tror jag nästan är bättre i det här fallet. Ja, i alla fall, du har alltså möjlighet att vara med om du tycker att det är helt fel åsikter, eller om det är helt rätt åsikter, eller om du är orolig vart de åsikterna kan leda, så kan du ringa. God morgon! Denna mulna, lite blöta, småregniga morgon. Det regnar faktiskt lite i morse, men nu verkar det uppehåll här. Men det är grönt och frodigt och vackert värre i Guds natur, va? Klockan är 10:27 denna lördag morgon den 17 maj. När man ska väl förbereda sig just nu som bäst för att kunna fira borta i Norge. Det är trevligt. Ska Ska vi ta en sån gammal Sly and the Family Stone? Det kan vara kul, va? Ja, det gör vi. It's a Family Affair från 1972. Sly and the Family Stone från 72, It's a Family Affair på FMM i Renglas Lundberg. Halv elva klockan, denna underbara Sydney Mai. Som är så regnig, jag undrar om det är lika regnig där borta västerut i Norge. Jag vet inte hur de ska klara det annars. Access var också inne på det här temat. Veckotidningen tänker jag på då, som är någonting jag kan rekommendera. Alltså, den läser jag ofta. Den, ja, jag prenumererar faktiskt till och med på den. Men temat den här veckan, det var ju då klansamhället. Och på Access frågar man sig, kommer vi då i vanlig, alltså Access det är en highbrow heter det, Amerika, intellektuellt högstående, och de lärde som diskuterar då, där får man vara med och läsa som vanlig medborgare. Det är ganska kul, alltså man kan titta in där och se vad de tycker. Access har också bra tv-program. Nej, men det är ganska bra, för det är alltså public service som är bättre än Sveriges Televisions public service, och även i skriften Access och intressanta saker. Klansamhället pratar man om där, och jag har inte hunnit läsa igenom alla de här intelligenta tyckerartiklarna riktigt, men frågan man ställer är väl då om vi från det här heterogena folkhemmet kommer att gå över till en mängd olika klaner i Sverige. Jag gissar väl att det är det de kommer att komma in på, jag har inte hunnit läsa allt än. Är det som kommer att hända? Kommer vi få en hel del uppdelningar även inom västvärlden med olika folkgrupper som lever enligt sina egna regler? Hedersmorden är en sak man tänker på i Sverige, och jag lyssnade faktiskt på ett föredrag, det var från TV24 här för några dagar sedan, en amerikansk kvinna som kan svenska som på en historiedag på Tyresö slott berättade om hederskulturen förr på Island och de gamla vikingarna här i Sverige även då. Det intressanta var att den hederskulturen påminner precis om den hederskultur vi pratar om som vi får ifrån andra kulturer idag in till Sverige. Och jag som uppväxt då i Sverige i form av mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan könen och allt det här, för mig är det här med, jag har aldrig fattat det här med hederskultur riktigt, vad det går ut på. Jag bara tyckte att det är väldigt konstigt. Jag framförallt tyckte att det är väldigt konstigt att alla så kallade kvinnogrupper inte har reagerat då när det har skett hedersmord och övergrepp i Sverige. Men så enkelt är det tydligen inte, för att den här kvinnan fick mig att förstå lite mer vad det handlar om. Det är alltså en frågan om olika klaner. Det var så hon började berätta, att på Island till exempel, som hon tog som exempel, så fanns det olika klaner som slogs mot varandra. Tanken går och stök till även i Italien, där man har olika klaner som nästan som maffior slås mot varandra fortfarande. Och hur man då betraktar, ja, kvinnorna som någonting lägre stående, och om en man från en annan klan då har haft sexuellt umgänge med en kvinna, så ska den klanens företrädare ha ihjäl mannen. Och det är inte så att det spelar någon roll huruvida det var en våldtäkt eller om det var consensual sex, som det väl heter på svenska snart. Utan det är bara faktum att sex har idkats då, så kräver hedern från den klanen som kvinnan tillhör att de har ihjäl då mannen som utförde det. Och det gäller alltså gamla Island och gamla vikingarna gick in och ärvade här i England till exempel. Tanken gick också då i mitt huvud till vår gamla käre Saddam Hussein i Irak, som faktiskt hade åtminstone en heltidsanställd våldtäktsman. För att bryta ner då olika klaner och olika grupper i Irak, så fanns alltså en militär, kanske fler. Och det var inte bara så att soldater i krig våldtog, utan det här var institutionaliserat. En man som hade det som sin jobbuppgift att då våldta kvinnor från vissa grupper för att då tvinga dem, för det första att skambelägga de grupperna och tvinga dem att antingen ha ihjäl kvinnan, eller att om de inte kunde det, att de blev skambelagda. Och så var det alltså innan lagarna kom, berättade då kvinnan i det här föredraget från Tyresö slott, att de här klanerna fick ju då själva ta hand om rättsskipning, och de var tvungna att ha ihjäl någon från andra klaner för att bevara sin heder, för hade de ingen heder så gick det ut för med deras självförtroende och med deras respekt hos andra. Så småningom tog ju staten över det här. Och den här föreläserskan berättade också om ett gammalt domstolsprotokoll från Sverige på 1700-talet, hur en man som hade haft sex med en annan mans kvinna, hur han då ställdes inför domstol och avrättades för detta. Och då kom en sån här liljeholmare i mitt huvud. Jag hade liksom alltid trott att det här med dödsstraff, det var liksom, ja, man hade en skala så här med olika straff. Det var liksom piskning och det var hugga av handen och, eller örat, vad man gjorde. Och sen dödsstraff liksom högst upp på skala. Men då insåg jag att det här med dödsstraff, det var inte bara det. Det var ju också för att staten skulle sköta rättsskipningen och för att undanröja alla dessa privata mord och detta duellande som man också ville undvika. Så dödsstraffet var då förmodligen ett sätt att bekämpa laglösheten där klaner slog ihjäl varandra när de anser sig förrättade. Och nu kunde de alltså gå till en domstol som kunde ta hand om den här heden, avrätta den felande och på så sätt återupprätta heden och på så sätt bekämpa laglösheten bland folk. Sen tror jag med mitt konspiratoriska sinne att det var ett sätt för överheten då i Sverige och överallt att få lite makt istället för att folk själva gjorde upp så. Och det behövdes ju inte överheten. Så var det ett sätt också för överheten att kliva in här med en rättsservice som tog hand om avrättandet. Så där kan man se. Förmodligen så har alltså dödsstraffet kanske haft sin grund i att minska laglösheten och mördandet mellan folk och att istället införa lag och en stat som då ska ha våldsmonopol. Så det är intressant. Man kan lära sig någonting varje dag. Ja, det kan man fråga sig. Roberta Flack and Donna Hathaway på FM med en ängel Lasse Lundeberg. 10:37 klockan. Where is the love? Frågar vi oss nu alltså. Sen har ju för sig rättsstaten förfinat, skulle jag vilja säga, blivit lite mer delikat. Och den är någonting värd att försvara. Och det är någonting vi borde ta vara på här, att verkligen respektera vår västerländska kultur och dess rättstradition som är värd att försvara. Och sådana så kan vi inte tillåta såna saker som hedersmord till exempel. Eller ska vi det? För att nu är vi globaliserade och då spelar det ingen roll om de sker någonstans långt borta eller om de sker här i Sverige. Ska vi alltså börja leva som isolerade öar då i olika grupper som man kan skriva det som ett klansamhälle? Och med tanke på globaliseringen spelar det ingen roll om det sker innanför Sveriges gränser eller utanför Sveriges gränser. Och varje grupp ska liksom bara leva mer efter sina egna lagar. Tanken svindlar. Tycker jag i alla fall. Jag vet inte. Men hör, lyssna. Det är alldeles tyst. Det här är en debatt som inte finns i Sverige och knappt i västerlandet. Är det som så att fisken inte vet att vattnet finns? Är det som så att vi inte begriper de fina värden vi har i vår kultur och västerländska kultur? Och inte inser att vi måste försvara dem? Det är så konstigt. Och innan sen ska vi då åka ner till Afrika och lära dem man ska leva, för vi tycker vi är mycket bättre. Men annars sen så respekterar verkligen vår egen rättstradition. Jag märkte nu också i diskussionen om FRA, övervakning, att det verkar inte finnas någon förståelse för att det handlar inte om ny teknik som gör att man kan avlyssna och registrera. Det handlar om vilken demokrati vi har och hur man ska sköta övervakning och hur man ska övervaka någon som övervakar. Det är de sakerna det gäller. Så det finns en del att göra. Det verkar som den politiska korrektheten innebär att man behöver inte tänka så mycket. Det är liksom enkla slogans och inte så mycket eftertanke och inte så mycket respekt för vad det vi har här att bevara oss. Ja, 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 vi tar väl lite musik bara så slipper man tänk. Förening Musik och Media, vi är nu uppe i 10.44 här i klockan och ikväll då klockan 18-19 så kan man lyssna till Ingemar Lindqvist. Om jag rätt så är det, var det 1964 vi skulle be oss till? Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var, men det här blir tredje gången som Ingemar förärar oss med ett musiksvep. Gör det igen, let's do it again! Jaha, där tog den slut. Jag satt bara och drömde och följde med och liksom glömde alla tankar och sådär. Och jag ska väl lyssna efter sändaren. Därför jag inte hörde att det tog slut. Do it again med Staple Singles på FMM och sån annan gammal goding. Afternoon Delight med Starland Vocal Band. Gonna find my baby, gonna hold her tight. Timme och 7 minuter innan det blir eftermiddag. God morgon, jag heter Lasse Lundberg på FMM. Det är nästan som hon ska sjunga FMM där, men inte riktigt det är nämligen. Afternoon Delight. Eller efter alla dessa drömska låtar som, då är det liksom bäst att vända och ta en liten snabb, enkel, annorlunda. Glen Campbell, också ifrån 1976. Hur är det att vara en kille på landet? Eller som låten heter, I'm so glad that I'm a country boy. Jag var tvungen att vänta på datorn här. Det tog sån jäkla tid. Jag var tvungen att försöka fylla ut tiden här. Alltså. Men nu har jag äntligen kommit igång här. Alltså. Nu börjar han precis när som helst. Living in the city ain't never been my idea. Glen Campbell från 1976 och ett av Amerikas musikben då, eller två. Det här var lite schlager i amerikansk form, men även country som sen tog och utvecklades. Men samma år 1976 så utvecklades dessutom någonting som skulle bli disco-musiken. Och Disco Stor på Simpsons har vi sen fått som tack för det och minna av det. Casey and the Sunshine Band, tidiga disco utöver alltså. Nej, det var inte ren disco där i för sig, va? Utan det var ju rötterna i funken som gränsar till bluesen egentligen. That's the way I like it. Från 1976, that's the way. Sen utvecklades ju då den här diskon och funken till något lite tuffare. Det var ju rappen som kom, men innan rappen kom fanns det ett parallellspår som var lite funk, men lite tuffare kanske, jag vet inte. Tear the roof off the sucker med Parliament från samma år. Parliament, Tear the Roof of the Sucker. Ska jag vara ärlig så händer inte så mycket mer i den låten. En föregångare till diskomusiken. Men nu ska vi se, hallå, hallå, finns det någon med här?
Ja, jag
var trevligt.
Nu är det Ingemar Lindqvist igen.
Ja, du är ju verkligen en gammal diskoman, vet vi, eller?
Ja, nej, disco,
kanske inte
disco.
Riktigt.
Lite grann kanske. Fast jag ska ju ha ett program ikväll också.
Ja.
Och där blir det kanske inte riktigt så att man kan kalla det för disco. Men det blir pop från 1964.
Okej. Okay. Hur har du valt ut de låtarna?
Det är, ja, alltså det är egentligen rätt mycket styrs det hela av att de ska passa ihop i en slags musikväv.
Aha.
Där de ska liksom flyta in i varann de här låtarna på ett förhoppningsvis snyggt sätt.
Men det heter väl musiksvep nu på svenska, va? Eller
det
vad heter det?
Heter, ja. Ja.
Jag skrev ju om det på min hemsida här, radiolörs.com. Jag skrev en hel avhandling om det, men bara utifrån mitt eget snäva perspektiv.
För ja, så jag gör det här utifrån mitt breda perspektiv. Nej, men mitt snäva perspektiv då.
Men du vet, min utveckling börjar med att man kommer hem från den här hemska skolan och så skulle man då lyssna på någonting och försöka rensa huvudet. Och då var någonting snabbt och enkelt och öppet först, och sen så hittade någon annan låt som kanske gick djupare ner och du vet.
Ja, ja.
Så att man liksom, men då var det frågan om man spolade på rullband för att hitta fram rätt inspelning eller någonting, va? Ja, så att det var, ja, inga, det var inga musikmixar, men så småningom blev det det, va?
Ja, ja.
Så att det är så det började för mig, det här man skulle lägga olika låtar efter varandra och sånt där. Och...
ja. Ibland var det väl lite grann också när man lyssnade på sina gamla rullband hemma på 60-talet att låtarna låg i en viss ordningsföljd och sådär. Och sen kanske man skippade, man hade kanske lyssnat rätt länge på det där bandet och sådär. Och sen var det väldigt svårt efteråt att tänka sig att en låt skulle kunna komma in i en annan ordningsföljd. För de var liksom låsta till den där följden.
Ja, exakt.
Så när man hör en viss låt idag så kanske man liksom utgår nästan ifrån att det måste ju komma den där,
ja, exakt,
nästa låten där, men så gör den inte det, då blir man väldigt förvånad.
Men inte bara det, då man var ju tvungen att trycka på pausknappen innan man började prata så man fick med lite... sådär, ja. Och när man inte hör det och när låten fortsätter tycker man det är jättekonstigt.
Ja, ja.
Så var det, jag tror inte dagens ungdom begriper ett dugg av det här. Alltså.
Nej, nej.
Så
nej.
Är det ju inte nu. Det är någonting helt annorlunda.
Ja.
Men hade du kassettspelare eller rullbandspelare då du satt hemma?
Jag har hela mitt liv motsträvigt sett på kassettspelare.
Jaså.
Jag har egentligen nästan bara haft det därför att man ibland kanske ska kopiera någonting åt andra.
Aha.
Men själv säga att jag har haft bra kassettspelare, men att jag har inte använt någonting för min egen arkivering egentligen.
Mm.
Så att det har varit rullband innan liksom digitala inspelningsmöjligheter kom.
Ah, var det?
Det var till och med så att jag spelade in det mesta på, alltså 15 tum, alltså 38.
Oj. Nej, men oj, vad hade du för bandspelare hemma? Det var ingen vanlig tandbergare då?
Det var framförallt var i rev också, men jag till och med under många år på sena 70-talet och början av 80-talet så körde jag med en Studer-bandspelare, en B62 som man hette.
Jaha.
Som jag var väldigt stolt över.
Ja. Men spelar du in från radio då och pausar?
Ja, alltså det är mycket så här som jag kallar för att jag fiskar. Att man spelar in från radion mycket, va. Mm. Och sen kanske råkar dyka upp någon låt där. Och då tog jag och plockade den så att säga efteråt då. Så att på 60-talet fick jag ju sitta så här med pausknappen där och vara beredd då liksom precis pang när de har pratat klart, så pang på igång där. Och sen gällde det att få stopp på bandet då, precis som man satt beredd då liksom att ja, när ska de börja komma in här och prata?
Ja, just det.
Liksom.
Ja, just det.
Men man kanske fick med, det höggs av så att säga mitt i ordet på något vis.
Ja, för sen kommer ju nästa låt, man kan ju inte gå tillbaka och lyssna och sånt där. Det gällde att vara beredd på, man visste inte vilken som skulle komma. Så det var ju bara en timme i veckan ibland som man ville sitta och lyssna efter. Alltså.
Ja, precis, precis.
Ja, är det intressant?
Den som vill göra på det viset när det gäller mitt program ikväll så är det ju lite svårare eftersom låtarna liksom väver in. Så att om det är nog då råkar vara någon låt som man inte gillar. Däremot så slipper man mitt prat kan man säga. I alla fall i större delen av programmet.
Är det bara i början och slutet du pratar då?
Det är bara i början och slutet där jag pratar. Och i övrigt så bara låtarna går.
Vad var det för år nu igen, sa du?
Alltså, det var 1964.
64. Och hur har du valt låtarna då?
Ja...
Jag menar förutom att de ska flytta in i varandra, det måste...
Ja, inte bara det.
Första låten måste
vara... Det är favoritlåtar helt enkelt.
Ja.
Det alltihop är sånt som jag tycker är det mest utmärkande för det året.
Även om de inte låg på listorna eller?
Ja, alltså det är det lustiga att jag hänvisar ju då till... Jag utgår ju rätt mycket från vad som var högt på topplistorna, men det är ju också så att väldigt många låtar som vi idag förknippar med 60-talet och som är höjda låtar idag, de kanske inte ens nådde 10 i topp överhuvudtaget. Så att, och jag har ju med då rätt många där, och där man kanske då, många då kan förundras över hur kunde det komma så att den låten inte hamnar på Tio Topp.
Ja.
Ja, det kan man fråga sig. Det kan ju ha varit de här programledarna som inte gillade den låten eller någonting. Eller en tillfällighet. som gjorde att den liksom aldrig fick pröva till listan.
Hoppas det inte var korruption från skivbolagen på den tiden, det vet man inte.
Ja, nej, precis. Nej, det fanns ju verkligen möjligheter till det.
Ja.
Det var ju så... Och det vet man ju inte hur det var, så att säga.
Nej, nej. Det var ju så få program och det var ju så många som lyssnade och bara hade då kanske ja. P3 och så vidare. Så Luxemburg lyssnade väl en hel del av oss
ja,
på
precis,
också, va?
Jo. Ja, där är ju också då jag sitter just med jag tjatar om den här låten When I Kissed Her med Beach Boys, den pratade jag om förra gången jag snackade med dig.
Ja, just
att,
det.
Den var ju rätt lustig den låten, för att den låten är egentligen från 1965, men det var först 1966 och dessutom någon gång på sommaren som den hamnade på Tio Topp. Så att det dröjde alltså nästan ett år
i Sverige då, menar du?
Att hamna på Tio Topp.
Ja, men det fanns väl i USA var den väl stor?
Ja, precis. Och den spelades på Radio Luxemburg.
Ja,
så att jag hade ju hört den ett halvår innan liksom den nådde Tio Topp.
Ja. Var det inte någon annan som gjorde den också? Eller hur var det nu? Eller bland dem?
Får se nu. Gjorde inte... Jag är lite osäker hur det är om Phil Spector... Om det gjordes i, ja, alltså det, nej, det... Ja, jo, men det var skjutsingen. Den gjordes ju av Phil Spector också, gänget där.
Ja.
Alltså nu blir jag lite förvirrad här.
Ja.
Hur det var med det. Nog skjutsingen gjordes den. Ja.
Men jag vet inte, har du följt radiostationer ute i världen som spelar oldies någonting idag? Hur de bär sig åt? Är det någonting du kollar in eller
nej,
lyssnar till? Eller?
Alltså faktum är att i dagens läge så lyssnar jag rätt lite på... Alltså jag var ju helt galen i sånt där och semestrarna förr ägnas ju bara åt och framförallt resa till England och lyssna på radio där.
Ja.
Men att i dagens läge, trots att det ju är så mycket enklare idag genom att man behöver inte ens resa, man kan bara kolla dem på internet.
Ja.
Men jag gör inte ens det idag alltså. För att jag blir nog faktiskt oftast ganska besviken på det jag hör.
Jag är förvånad över en stor station i Los Angeles som spelar oldies som heter K101 heter den, eller nu kommer jag inte ihåg vad den heter, det spelar ingen roll. Den största oldies-stationen där, de har en väldigt litet bibliotek, det är samma låtar som vevas hela tiden. Och jag undrar lite över det här. Nu sägs det att i big markets då så är det så många lyssnare och man har bara tid att lyssna så kort stund på varje station, det måste verkligen utmärka sig och sätta sin prägel. Jag vet inte om det är det som gör det.
Nej,
att man upprepar samma få låtar hela tiden. Men det lustiga är att jag tycker den är ganska bra ändå, den där stationen. Men jag vet också, vår vinyl 107 här i Stockholm, det är en del som säger att det är samma låtar som upprepas så mycket.
Ja, det är väl det jag upplever oftast. Plus att man inte verkar liksom göra någon alls research, så att säga, utan det är de här Tio Topplåtarna bara, va? Och liksom man hör aldrig någonting udda. Något som man liksom blir, aha, den där, ja, det var länge sedan man hörde den. Utan det mesta är sånt man hörde igår på samma station.
Men när man pratar med radiofolk som sköter de här stationerna, både i Sverige och utomlands, det verkar som de säger att vi är tvungna på något sätt. Och om vi börjar spela för mycket blandat så tappar folk bort och så tröttnar.
Ja.
Utan att de på något sätt är nästan tvungna att hålla sig till några klassiker att köra hela tiden.
Ja, det är en väldigt tråkig policy.
Ja.
Det är det som får mig att tröttna och aldrig någonsin vill jag lyssna på dem igen. Så jag håller inte alls reda på hur annan de är. Jag vet bara hur annan de var för ett år sedan och för två år sedan och för tre år sedan.
Ja.
Och liksom det har fått mig att tappa här intresset.
Ja. Ja, det är märkligt därför att jag är alltid lite misstänksam mot undersökningar, för att det är en hel, alltså hur ska man göra undersökningar, hur ska man fråga och hur ska man veta att folk svarar och reagerar? Jag tror att det finns väldigt många fallgropar där också.
Ja,
och så vidare, så att jag är inte så helt övertygad om det heller med research egentligen, va? Jag vet inte hur man ska börja så att...
Alltså det är väl liksom med den typen av program så når man kanske de här som är som bara vill ha det som ett svagt bakgrundskval så där på jobbet och så. Men resultatet man uppnår då är väl också att lyssnar med ett så litet svagt öra på det hela så att man inte ens når dem med det som man kanske helst vill nå dem med, och det är reklaminslagen. Så att det går lyssnarna totalt förbi det också.
Jo, absolut.
Att det blir så väldigt slött lyssnande så att säga. Om man hade liksom lite roligare program som så att säga lockar till lite mer aktivt lyssnande, så kanske man också nådde ut med reklamen, tror jag.
Jag är helt övertygad om det, därför att man hör ju på reklamen att det måste bli dummare och dummare och dummare för att på något sätt tränga igenom. Att och det märkte man på tv-reklam i USA, att en del var ju så otroligt, ja, det märker även i Sverige, alltså intelligensnivån är bara helt obegripligt på något sätt. Men förmodligen är det det när man egentligen tänker på något annat, för att det ska gå fram då till lilla hjärnans allra äldsta delar, så måste det väl vara så där korkat, va? Jag vet inte, det är nog så det fungerar. Men det bygger som du säger på att man har vant sig att ha radion i bakgrunden. Det är ju det som gör det. Ja, det är lite synd. Så radion har egentligen tankat lite eller gått ner då lite grann. Du har ju en hemsida här. Du beskriver en massa. Har det hänt något nytt där på den hemsidan sen senast?
Ja, det finns på det. Nu senast så har ju jag då lagt in, jag har väldigt stor samling av pressklipp om Radio Nord. Och det har jag då skannat av och lagt in där. Man kan då klicka fram och se från ända från det allra första pressklippet där Radio Nord överhuvudtaget nämndes i Expressen i någon gång i juni 59. Och sen framåt, och nu de senaste dagarna har jag hållit på och jobbat med de pressklipp som är efter att Radio Nord redan hade upphört, för att det skrevs ju en del om Radio Nord också efteråt under årens lopp. Så det tar rätt mycket tid att hålla på med såna här skanningar av tidningsurklipp, för det är ju ofta så också att pressklipp spretar ut. Man kanske har en stor rubrik upp till som är över sex spalter, va, och sen kanske resten av texten är en enspaltare eller någonting, va. Och det är väldigt svårt att liksom få det där att funka i liksom ett fyrkantigt format så att säga på skärmen på datorn. Men att så det är rätt mycket jobb att fixa till det där och så.
Men innan Radio Nord skulle börja sända, gick de ut medvetet och försökte med pressreleaser och vilja publicitet, eller läckte det ut på något sätt?
Ja, kort sagt var ju oerhört så här. Det var väl lite grann så där att det spelar ingen roll vad tidningarna skriver, bara de skriver någonting. Och det var till och med så att till och med om det skulle vara lite skandalskriverier, så var även det bra, för att det innebar att Radio Nord omnämndes. Och att det kunde kanske väcka intresse och nyfikenhet så där. Vad är det för konstig station? Vad håller de på med egentligen? Så att det skrevs ju verkligen väldigt mycket om Radio Nord.
Men den här tävlingen han hade när priset gick till en av hans närstående, eller hur?
Ja,
det var
det. Jo, det var ju det här Peugeot-bilen som då alltså man hade reklam för i någon gång i april 62. I åtskilliga veckor hade man det där då. Men så var det någonting, var tog bilen där? Vem vann den egentligen och sådär?
Men vänta, hur gick tävlingen till?
Ja, det var alltså att i Radio Nords program så uppmanades folk till att vara lite så här observanta på stan och sådär. Man gav ett signalement på en person då som kallades för personmannen. Och han skulle man då gå fram till, om man då hittar en person som man tycker, ja men det stämmer ju, det är ju sådär han ser ut. Skulle man gå fram där och fråga då, ursäkta mig, men är det möjligen han som har nyckeln till Radio Nords personbil? Och då, om man hade tur, så skulle man alltså då vinna bilen, en helt sprillans ny Peugeot. Och på den tiden var ju Peugeot lite av statusbil, nästan i klass med till exempel en BMW idag.
Ja, det ser man.
Så att det var ett flott pris, kan man säga. Men, och det här pågick då i veckor, men det var ingen som verkade lyckas då och hitta den här mannen då liksom. Och sen rann det väl liksom ut i sanden. Men att det var faktiskt då agenturen för Peugeot som då anmälde Radio Nord. Stämde dem för det hela, och det visade sig, ja hur var det nu? Alltså det var någon, om det var en sekreterare eller vad, som hade fått den där bilen.
Jo, det har jag nog minnat att det var sånt.
Och att jag kort sagt fick så att säga gå ut i en presskonferens och tala om hur det låg till egentligen det hela.
Och, men vi kan inte vara
på att han hade varit överlupen med arbete, och det fanns väl en viss sanning i det, eftersom det här var ju sluttampen på Radio Nords tid, och mitt i det här riksdagsbehandlingen av Radio Nordslagen.
Det var ju som värst.
Det var en dyster period.
Ja, just det. För de hade bara fyra månader kvar någonting. Eller vad var det?
Ja, det var ju
mer eller mindre.
Det var väl kanske bara en, två, tre månader kvar då.
Ja, just
då.
Det, just det.
Men det var ju rätt mycket jobb då just kring det här att engagera olika opinioner och annat för att få vara kvar som station då.
Det kan inte ha varit så både Perso-agenturen och kanske jag kort sagt tyckte det var bättre att få en liten skandal att det var samma sak där.
Det är mycket möjligt att det kunde ha varit så, men det är klart att det här gav ju, det här var väl kan man säga det dystraste händelsen bortsett från piratradiolagen naturligtvis för Radio Nord.
Hur reagerade pressen? Vem tog de ställning för eller emot där? Hur bevakade de den?
Det fanns ju en del lite arga, bistra skribenter, men för det mesta så var nog pressen ganska så objektiv om Radio Nord faktiskt. Så att de skrev det var väl en del undantag va?
Som det var ju en annan journalistik Nord, då.
I de flesta fall var det ganska snällt.
Ja, journalistiken var ju annorlunda då. Det var ju faktiskt så att man skrev objektivt.
Ja.
Man refererade bara vad som hade hänt.
Precis. Ja.
Det var helt otroligt. Man blir bara, va? Så märkligt.
Framförallt var det ju då jag är väl inte någon fan av Expressen i dagens läge, men på den tiden var de ett väldigt starkt stöd för Radio Nord faktiskt, och för hela den här saken med friheten. I andra sammanhang kan man kanske säga att pressen såg Radio Nord lite grann som ett hot, inte minst när det gällde då reklam för pressen, att så att säga Radio Nord annonsering skulle så att säga minska annonsering i pressen.
Ja.
Och det kanske fanns en viss sanning i det också.
Det finns en bok om Radio Syd där författaren, jag minns inte vad han heter, men han beskriver just det att några av tidningarna där nere i Skåne var negativa till Radio Syd och just den anledningen.
Jo, jag är inte så insatt i Radio Syd, men det var väl någon sån här framförallt under tiden som då innan Britt Wadner tog över, när Nils-Erik Svensson skulle starta Radio Syd-verksamheten, att han hade väl hoppats på att pressen skulle ge en välvillig bild av Radio Syd, och att man också skulle då få sina programtablåer i tidningarna, men det var tvärnobben i början mot det. Nu kommer jag inte ihåg riktigt detaljerna, för Radio Syd är inte riktigt mitt ämne.
Nej. Men Radio Nord och din hemsida då, då ska vi se, antingen får man gå till min hemsida radiolars.com, där finns det en länk va? Eller
alltså det kanske är lika bra att man går via den och länken där. Nu ska vi se om jag lyckas jämt glömma bort vad den heter min.
Jo, jag har den här, jag kan läsa upp här. Den heter URL:en är då radiohistoria.jvnf.org.
Ja.
Och det där JVNF, det är alltså Johan Viktor Niklas Fredrik, va?
Ja, precis.
Nu ska man ha
org. Så det är i princip är radiohistoria jvnf.org.
Ja, just det. Men annars kan man gå till radiolars.com och då står det radiohistoria
det
där någonstans.
Det är tur att den webben finns, för du har ett väldigt lätt ihågkommet namn där kan man säga.
Ja, jag kämpade länge med det. Jag fick skippa det här med Lasse då, för jag bodde i Amerika då, och då går inte Lasse, för det funkar inte där. Det betyder ju flickvän eller något sånt där, Lasse.
Ja, just det.
Liksom det blir bara... Så att då fick det bli Lars, och det hette ju då, och då radio, då efter mycket sån här, det var sån här verkligen tanke, sån här hjärnbrainstorming då, tänkande och sån här gå fram och tillbaka över golvet, fram och tillbaka och klia sig i huvudet och sådär, och då blev det radiolars.com. Jag tyckte .com var det ballaste att ha på något sätt.
Jo,
.com då. Så att det var, jag vet inte, men så är det därför.
Nej, men det funkar väldigt bra i alla fall.
Jo, precis. Men man kan säga, man kan, nu för tiden kan man googla också, radiohistoriska arkiv.
Ja, radiohistoriska arkivet.
Ja, precis, det är också ett sätt. Ja, det funkar också.
Så, ja. Eller på mitt namn, Ingemar Lindqvist. Jag tror man hamnar rätt ändå.
Ja, precis. Och du, jag skickade dig en länk. Jag googlade på mitt eget namn då, Lundeberg. Och då hittade jag Ludde Lundeberg. Och jag, det var ju mitt smeknamn i yrkesskolan. Även sen när jag körde SBC så hängde det kvar där med Ludde. För det var någon jinglar där det var Ludde.
Ja.
Och så hittade jag en länk, något som heter Ludde Lundeberg. Det var någon sån här, det var en gammal vaxrulle alltså.
Ja. Du, tänka sig.
Jag vet inte. Man glömmer vad mycket man har gjort.
Varit med om.
Ja. Man, som det är så mycket som man kommer inte ihåg. Men du som kan det med vaxrullar, när var det de var i ropet?
Ja,
när fanns de?
Det är väl fram till, ja, vad ska vi säga? Men alltså det är
från 20-tal.
Från Edisons 1876.
Va? Är det så tidigt?
Fram till, ja, vad ska vi säga? Vad kan vi dra till med? Men kanske till mitten av 20-talet skulle jag kunna gissa.
Men vänta nu, 1876, det måste ha varit något enstaka experiment. Det kan inte ha spritt sig.
Och det dröjde väl också innan det så att säga blev någon rulljans på det hela naturligtvis.
Ja.
Och Edison själv, han var ju sån att han tappade väl lite grann, alltså han blev så upptagen att jobba med glödlampan.
Ja.
Så att det där med att jobba vidare med det inspelade ljudet, det föll liksom lite grann i, ja, las lite på hyllan.
Var inte han inblandad i skivspelaren också, eller kom det senare?
Ja, inte direkt, nej. Uh-huh. Utan det kom ju då en herre som hette Emil Berliner.
Uh-huh.
Med The Gramophone Records. Och den hade ju då fördelen att det var betydligt lättare att mångfaldiga skivorna. Det var ju liksom bara att platta till.
Ja.
Men en sån här en sån här cylinder var ju betydligt svårare att massproducera.
De första ljudfilmerna hade ju ibland ljudet inspelat på en skiva som spelades tillsammans med filmen, men då, ja, då började man spela innerst och sen så, ja, drog sig pickuppen utåt. Hur var de första vanliga skivorna?
Det var ju också ett franskt skivmärke som hette Pathé som körde med den grejen också, att man fick lägga på pickuppen längst in på skivan så spelade den utåt så att säga.
Ja.
Det var...
Men det låter väl lite sämre där inne, är det inte det att det finns en nackdel, va?
Ja, precis.
Och kanske
det är
därför man bytte.
Längst ut är det ju oftast knastigare genom att det är mer skadat ofta längst ut.
Av tummar, där, ja.
Men sen är det ju då diverse andra grejer. Det blir ju alltså, ju längre in man kommer desto lägre blir ju så att säga antalet centimeter per sekund kan man säga.
Ja, det blir tvärare kurvor.
Det är, och sen är det vinkelfel och lite allt möjligt som uppstår när man spelar upp en skiva.
Ja, precis. Ja. Jaha, men de levde ju kvar ända till och med SBC, höll jag på att säga. Nej, men de levde ju kvar.
Fonografrullarna, ja.
Ja, just det. Ja.
Sen körde vi med våra BPM-mixningar och,
ja, precis.
Och Lasse Lundeberg.
Men du,
apropå
radiohistoria, du känner ju till allt, men känner du till att det här med BPM-mix som vi pratade om då, det fanns ju även på gamla Radiotjänst när man...
Ja, på sätt och vis kan man ju säga det.
När man spelade in radioprogram.
Ja.
Innan man hade bandspelare då så spelade man in på ett lack, det vill säga en skiva, ja, kan man säga. Det såg ut ungefär som en LP-skiva, ja, det gjorde det inte riktigt, men som en stenkaka kanske man kan säga. Men det var bara en 3-4 minuter lång, den gick på 78 varv också om jag minns rätt. Jo, det måste
nej,
du nu. Inte.
Det gjorde de väl inte.
Men du vet, det var bara 3-4 minuter på varje, så hörru.
Jaha.
Och därför undrar de inte gjorde det. Men
för det fanns ju alltså, det är ju möjligt att det fanns lite olika varianter på det där. Men alltså, de hade även, alltså långt innan det här med LP-skivan kom, så hade de även 33-varvare.
Jaha.
Och de var ju verkligen beroende av att ha lång speltid. Och det är klart att ska man göra ett entimmesprogram och det är uppdelat på såna här 3-minuters skivor, så blir det rätt jobbigt alltså.
Ja.
Dels att hålla ordning på ordningsföljden där och sen då att synka in det hela liksom.
Just det, det var som de gjorde, kan berätta för den som inte vet. Men alltså, man hade spelat in dem omlott och sen spelade man upp dem omlott, så att man började spela i slutet av en närmare sig, så började man spela nästa och så bländade man över. Det fanns såna här regler som gick på tvären från vänster till höger, som man bländade från en till en andra. Precis som på diskomixrar idag.
Ja, precis, det blir samma.
Ja, just det. Och då satt teknikerna där på Kungsgatan 8 och sen på Radiohuset. Ja, Radiohuset kom ju 63. Det kanske då fanns för bandspelarna i och för sig, men när man spelar upp gamla så att, och det kan man höra på gamla radioprogram hur det liksom det finns lite rasp i bakgrunden men sen ändrar raspet karaktär.
Ja.
Och ibland så blir rösten lite tjockare då som talar därför att den kommer från två skivor.
Ja, men
och sen så ändrar raspet och så är man inne på nya skivan så det är därför gamla radioprogram låter så att det är kul hur historien upprepar sig ändå va.
Ja.
Men nu är det bara data som gäller.
Precis.
Men du, jag skulle fråga dig, du kan väl en del om sånt här överspelning då från gamla vaxrullar och stenkakor och...
Jag vill säga att om plötsligt jag bryts här så beror det nog på att batteriet i min telefon börjar ta slut, men
än
så länge funkar det.
Ja, jag hörde pipta.
Jag vet inte hur länge det är, men det kanske funkar.
Ja.
Jag har hållit på rätt mycket med överspelning av gamla 78-varvare och för att ge ut det på CD-skiva.
Ja, just det.
Så att det är gamla 70... Ja, det är ju före min tid egentligen.
Ja.
Men att det är väldigt roligt med gamla Ulla Billqvist och Sickan Karlsson och Alice Babs och så vidare.
Har du något, har du ett skivbolag eller gör du det som studio?
Jag
eller?
Hade ett eget skivbolag som hette Klara Skivan.
Jaha.
Men det håller jag inte igång längre. Men det var på 90-talet som jag gav ut då ett antal CD på det märket.
Mm. Säljer du fortfarande skivor på det sättet? Eller CD
nej,
då?
Jag anlitas av andra skivutgivare för just den här äldre 78-varvsskivor. Och det kan vara, mest är det ju svensk slager, men det har även varit en del amerikansk jazz och även gospel, amerikanska gospelkörer och sådär.
Kul.
Och lite varierande, men mest har det varit svensk slager jag har hållit på med.
Har du talat om att de har hittat stereoinspelningar på såna där gamla 78-år?
Ja, alltså de hade väl bland annat experimenterat med ett system där man hade två spår som gick alltså in till varann.
Jaha.
Så att man hade då en slags pickup eller man hade två pickuper, nu minns jag inte riktigt, men att man plockade upp då ljudet från de här två spåren. Det var ju bara problemet att få dem liksom att inte sträva emot varann eller sådär va.
Jag vet att om det var Monty Python eller några som gav ut en LP-skiva någon gång på 70-talet, kanske 80, där de hade graverat två spår så att om man kom på pickuppen så blev det något helt annat va. Och varje gång man la ner pickuppen så kunde det bli det ena eller andra.
Ja.
Men jag har hört om en helt annan variant. Det var av ett misstag, för att när de skulle spela in på 78 då ställde man ju upp en tratt och spelade in där uppe på scenen, kanske några spelade. Och eftersom det var så svårt att mångfaldiga skivor så ibland så ställde man upp två stycken sådana här trattar och inspelningar. Och då fick man ju faktiskt en stereoinspelning utan att veta om det.
Ja, just det.
Så sen långt senare man kunnat hitta två exemplar från varsin sån där skivspelare och lyckas synka ihop dem så att de är synkront.
Ja,
då får man ju stereo. Så vet jag inte hur långt det brukar vara mellan trattarna då. Det beror ju på.
Nej.
Men, så man har en del stereoinspelningar på det sättet.
Det blir väl oftast då ganska onjutbara stereo återgivningar kan man säga, eftersom de här skivtallrikarna ju då går kanske, jag menar det varierar rätt mycket hur pass exakt de håller sin hastighet och sådär, alltså det blir ju fasförvridningar.
Jo, det lär det bli, om det nu inte finns något dataprogram som kan hålla reda på fasen.
Ja, det gör det ju numera, sent om sidor har det ju kommit sådana. Det är nog svårt ändå när det liksom kommer. Jag har nämligen provat att synka ihop bandinspelningar på det viset.
Aha.
Som alltså kommer från två olika bandspelare.
Aha.
Och då är det kanske lite större chans att de liksom går med bra synkronitet sådär, va, i hastigheten. Men det blir ändå liksom lite konstigt, för det blir, de svajar ju liksom, och det blir ju att ibland så drar de ifrån varandra lite för mycket och sådär.
Ja, det är så väldigt lite som behövs för att det ska bli fel för ljudet. Ja, det
de måste liksom ligga väldigt exakt synkront från början, alltså för att det ska kunna funka något så när. Men den exaktheten får man nästan inte alltså.
Nej.
Så Så att det blir rätt mycket missljud och konstigheter och fasvridningar och sådär.
Ja, precis.
Så att, ja.
Ha, men ikväll i alla fall, då är, ja. Nu ska vi se här. Det är alltså klockan 18 till 19. Och det är alltså denna frekvens 95,3 eller ja. Denna internetkanal. Det vill säga om man går till radiorörs.com så finns vi på internet. Och
ja.
Då är det alltså musik från 1964 i en musikmix.
Yes.
Eller musiksvep ska det väl heta snart här.
Ja, ja.
Måste ju översätta allting, jag vet inte. Ingemar Lindqvist då alltså har gjort den. Och din hemsida då, Radiohistoriska arkivet.
Ja.
Eller man kan gå till radiolars.com. Ja, då har vi fått med allting.
Där.
Ja.
Ja.
Kan vi inte få in mitt bankironummer på något sätt här? Jag vet inte.
Va?
Jag tänkte vi kunde få in mitt bankironummer här på något sätt.
Ja,
men det
ja.
Var det enda som fattas.
Ja.
2637098. Kan ni skicka en peng? Nej, det var bara... Jag vet inte.
Ja, ja.
Nej, men
gör det.
Ja, ja. Men hörru du, så tycker jag ska spela den här Play That Funky Music eller blir det fel nu? Jag sitter och letar här. Vad ska man spela som liksom
ja, Staple,
Manhattans, The Eagle, Tavares, Boog Nice, Fox on the Run eller Disco Duck, den passar
väl. Fox on the Run kanske går bra.
Men nu tappar jag bort. Vänta, ska vi se här. Fox on the Run, vänta, vad hade vi den nu? Åh, det här är svårt om man börjar.
Det är, alltså, det är väl Manfred Mann, va?
Ja, då blir det lättare att leta när du sa Manfred Mann. Då ska vi se. Nej, det är någon annan.
Jaha.
Vänta, vem gjorde den för? Men gjorde inte Beatles den också? Eller blandade
nej,
ihop det?
Nej, inte Beatles, nej.
Men jag blandade alltså, ihop det med någon annan.
Manfred Mann.
Vänta, ska vi se, vänta, vem
den har nog inte jag i arkivet här alltså.
Nej, blandade ihop det med någon annan. Ja. Slår in på datorn. Visst har det hänt så? Ja, då får det bli Disco Duck. Nej, det kan vi inte spela.
Disco Duck går bra.
Ska vi ta den?
Ja,
okej då. Det gör vi väl det då. Bara för det. Ja, ja, det är alltså Rick Dees, en annan radiodiskjockey från Los Angeles. Okej. Okay. Och gruppen heter då Rick Dees and His Cast of Idiots.
Yes.
Just det. Och du gillar den med andra?
Ja, visst. Okay. Den är jättebra.
Okej, okay. Ha det så jättebra då.
Ja.
Ja, hej då.
Hej,
hej. Ikväll alltså, klockan 18 till 19, på denna frekvens kan man lyssna till Ingmars program. Och just nu kan man lyssna till Disco Duck med Rick Dees and His Cast of Idiots från 1976. Håll till godo. Rick Dees är alltså radioskrockig på Kiss FM i Los Angeles. Han har varit i 20 år, jag vet inte om han fortfarande är det, jag skulle tro det. Men Disco Duck från 1976. Och mitt bankgironummer är då alltså för politisk kollekt 2637098. Jag skulle få in och försöka profitera på allt snack här. Ingmars program alltså ikväll. Klockan 18-19. Eskapad till det gyllene året 1964 och en musikmix ifrån det året. Annars kan man gå till radiolars.com så får man all mer information också. Alltså, jag vet inte om det var den Fox on the Run som Ingmar menade. Jag tänkte nog på någon annan där, men jag kommer inte ihåg riktigt. Jag passar på att googla Fox on the Run. Och jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Jag måste vara ärlig och säga att det där var inte min cup of tea, den där gruppen lite för stökig. Vilka var det, frågan är då, ängsligt? Ja, men det var ju förstås, det var inte Sweet eller något sådär, va? Ja, just det, Sweet var det. Nej, jag är nog lite mer för det här mera traditionellt amerikanska stuket, som till exempel Dan Warwick and the Spinners ifrån 1974, va? Then Came You på FML. Ever since I met you. Du kan också vara med i sändningen om du vill. Det är bara att ringa in hit och se om du har någonting och berätta om dagens mulna väder denna 17 maj när vi önskar Norge god fortsättning på sina fina år. Det är faktiskt ett år, det är faktiskt ett land som jag verkligen alltid har sett upp till. Norge, 17 maj idag. Ja, det var Band on the Run jag tänkte på när jag sa Beatles. Det är inte Beatles i och för sig, men Paul McCartney då gjorde den låten. Det var så jag tänkte fel, nämligen. Nu ska man tydligen gå ner med rösten, för nu blir det ju en lugnare låt här alltså. Paul McCartney och Band on the Run på FMMM. Och ni vet att när det gäller insamlingar så händer det ibland att en del pengar bara försvinner. Ibland är det liksom bara en viss procent då som liksom verkligen går dit de ska och sådär. Men när det gäller min då politiska kollekt, alltså politisk kollekt på mitt banknummer 2637098. Och jag kan garantera att av de pengarna som kommer in där så kommer allting 100% att användas. Jag garanterar. Ja, så det är bara att skicka in 2637098. Det var så ABBA med Rika. Spelar man låten baklänges så hör man deras bankgirnummer. Nej, du ska sluta prata. Vi tar den från början. Waterloo från 1974. ABBA alltså. Björn, Ben, Agneta, Annie, Fred. Låten de slog igenom med kan man säga officiellt. Annars hade de ju, ja, varit på gång lite tidigare tror jag. Jag kommer inte ihåg. Jag kan inte alla detaljer. Det är inte så lätt. Det här är föreningen Musik och Media som är ansvarig utgivare för denna rundradioutkastning som nu närmar sig det sista varvet här längst in eller längst ut på skivan, hur det blir alltså. Tack och gör så jag och Lasse Lundberg kommer tillbaka nästa lördag då 9-12. Och så glöm inte bort Ingmar ikväll 18-19. Oj, ja. Tell me something good. Imorgon 9-11 kan du lyssna till Thomas och Morgonkoppen. Tell me that you love me, yeah. Tell me that you like it, yeah. Hej då, hej då. Vi hörs en kväll från 18. Tell me something good.